Välkomna till handbollspodden med Flink och mig, Robin Nilsson. Och vet du vad som är handbollens störigaste ljud, Flink?
Jag har mina aningar.
Det är ju det här vi hörde här i början. C-more, sändningen är slut. Man har tvn på av någon anledning. Och kommer det här nästan tortyrliknande ljudet. Jag vet på hur många kvällar den här säsongen man har suttit på tidningsredaktionen sena matcher. Det är lite stressigt. Man har haft en match på Karlskrona, Önnered kanske, bakgrunden. TV-kontrollen ligger lite för många skrivbord bort och man är lite för stressad för att orka eller hinna resa sig och stänga av. Så man sitter där en halvtimme eller så med det här ljudet bara som bakgrundsljud. Och sen man håller liksom på att bli knäpp.
Ja, det är som så, det kan användas i tortyr av de nationer och underrättelsetjänster som sysslar med sånt, så skulle det kunna vara rätt så effektivt faktiskt att få folk att snacka.
Lite bättre är ju halvtids, de kör ju lite intervjuer i halvtids Seymour, men de där är ju ändå alltid 5-10 minuter när det inte händer någonting. Den är lite bättre, men den är också hemsk, det ljudet.
Ja, den här lite, som är lite mer melodi på något vis. Men det brukar vara lite sådana här statistikskyltar. Och sen är det ju bara en innerplan oftast då. Så går det lite folk och springer lite folk där.
Ja, det är någon luddig halvtidsunderhållning som pågår. Ja. Det här ljudet.
Ja.
Det är lite deppigt är det. Har du några andra, nu tar jag det lite på sängen, men har du något ljud så som du absolut inte vill höra? Vilken någon krita mot Blackboard eller något sånt?
Ja, nej, den är jag inte så känslig för. Det är många som är det, men du har ju den här också när det blir rundgång. Jag upplevde den igår faktiskt på en presskonferens. Jag befinner mig i Östersund på skidskytte-VM. Och då var det ett problem när det började tjuta. Inte rundgång är fel ord, men det började tjuta i mikrofonen. De satt uppe på ett podium. Och det var när det kom två mikrofoner för nära varandra eller den kom för nära någon sorts högtalare. Jag kan inte det tekniska, men den är rätt jobbig, det ljudet.
Då ryser det i Flinks kropp.
Ja, kan man väl säga kanske. Ja. Ja.
Jag vet att vissa har problem med det här gnisslet. Du vet, man hör inte det så mycket nu efter det, men inneskor gympadojor mot, som man hörde mycket innan när man tittar på Division 3-handboll och så. Du vet, det här gnisslandet mot golvet. Det var, vi vet att vissa hade jätteproblem med det. Men det saknar man lite tycker jag.
Det var varför här. Har det försvunnit då? Är det sulorna eller är det golvet som är?
Nej, jag vet inte. Jag tänkte på det innan, om det är golvet som kanske gör det då. Eller att det, man ser mer, det är mer publik på de matcherna man är på nu. Så att man inte, alltså att det försvinner i allt annat sol.
Ja, det är möjligt. Det är möjligt.
Där är kanske det nu i Skandinavien när RIK spelar handboll. De har lite mer, de har ju det här trägolvet. Det är kanske lättare att det gnisslar i det.
Ja, och det ekar rätt bra i Skandinavien. RIK tvingas spela.
Ja, det gör det. Det tar de störiga ljud och tortyrmaterial. Jag vet inte hur den vitryska underrättelsetjänsten arbetar, men om du är på äventyr i Östersund så har jag varit i Vitryssland.
Ja, det känns lite mer spännande än Östersund får man ju lov att säga.
Gör det det? Tycker du Vitryssland känns spännande?
Ja, visst. Det är ju, andas ju kalla kriget på något vis.
Ja, det gjorde det faktiskt verkligen när man var ute och promenerade i centrum. Rätt så fräscht så får man säga centralt. Det är väl typiskt kanske, skulle man kanske inte vilja kalla Brest för en turiststad, men det är lite typiskt den typen av städer och hålla det rent och snyggt där folk, där de rika folket, där de vistas. Mm. Däremot när man åkte ut till matcharenan så körde man förbi några riktiga slumområden, fallfärdiga hus och du vet massor sådana här 12-våningshus med 300 lägen. Det var liksom grått och trist, precis som man kan inbilla sig.
Klassisk sovjetisk arkitektur.
Ja, verkligen. Men själva resan var ju rätt så trevlig för min del, får man ändå säga.
Var du inbäddad? Reporter?
Ja, jag kan man väl säga att jag var. Jag gjorde inget sånt jobb som du gjorde när du satt, så jag gjorde liksom inget jobb av att jag var inbäddad, men jag var väl det. Vi reste, det var jag och 15 supportrar som reste med laget i ett litet propellerflygplan.
Men de här supportrarna, får man då köpa, får de köpa sig en biljett då? Alltså är de riktiga supportrar eller är det styrelsefolk eller?
Det var väl lite blandat, någon styrelse, men det var Södra Korvan hade några medlemmar med där, supporterklubben. De får köpa platser där, jag vet inte vad de fick betala, 8-9 000 tror jag det gick på. Hela, då var det ju med matchbiljetter och resa och hotell och hela köret.
Räknar med att Kristianstadsbladet också betalade för sig?
Absolut, utgår jag från i alla fall.
Står sig man inte i beroendeställning?
Ja, precis. Nej, men det vet jag. Det gjorde vi. Det var diskussioner om vi skulle åka eller inte, med tanke på pris. Så det vet jag.
Därför var det
värt det? Ja, det var i efterhand var det väl inte värt det. Men det kunde ju ha varit värt det, om de hade klarat det. För min del var det värt det. Det var en rolig upplevelse. Det är ofta kul att komma ut på matcher i de andra Champions League-länderna. Lite skillnad på inramning, arrangemang.
Jag såg det i bloggen där, ja. Du uppmanade IFK till att...
Ja, inte bara Kristianstad kanske. Så, liksom hela... Alltså här, när vi pratar handbollsliga här, så är ju alla rörande överens om att arrangemanget i Kristianstad och så, att det ligger i framkant. Men sen kommer man ut på sådana här matcher så ser man ju, märker man ju att det finns mycket att göra fortfarande.
I vad då, tänker du?
Nej, men jag tänker allt runt omkring med hela upplevelsen under match. Här pratar vi mycket om att det ska vara upplevelse, inte att det inte bara är handbollen som ska locka besökare, utan att det ska vara mycket kring arrangemang och så här. Men, och där har ju, i Vitryssland var det inte något kring arrangemang att tala om, men där gjorde de gärna sedan matchen till någonting mer spektakulärt, tycker jag. Med liksom speaker som liksom dubbla speakers, en som är mer hajaklacksledare och en som är målrapportör. Det blir liksom ett så vet jag inte vad som är riktigt okej enligt reglerna, hur mycket man får liksom stå och gapa i högtalarna och spela musik under själva spelet. Men de är väl lite mer i Sverige tummar man inte på såna regler. Men det gör man väl.
Nej, men uppenbarligen kan IFK göra det i Champions League i alla fall. Jag menar om andra klubbar. Sen så är det ju möjligt att det finns lite annat reglement i handbollsligan så internt. Men vi har ju kit upp i Eriksdalshallen. Måste väl ligga på gränsen ibland.
Ja, men de har väl, där är det ju också, när det gäller matchen så är det ju, det skulle jag säga, Hammarby ligger liksom långt upp i listan över själva matchupplevelsen. De har ju också lite, Kitte är ju mer, han är ju den här lite hajaklacks roliga. Så, sen har de ju en annan person som läser upp gästernas målskyttare.
Mm. Det är väl för att Kitte vägrar ta motståndarnamnens.
Ja, jag tror att det är för att jag frågar faktiskt det för något år sedan. Men det är mer för att han inte har koll helt enkelt.
Nej, han har koll på sitt eget. Ja. Han var ju ifrån ett tag ju, och gjorde ju comeback då ju för några år sedan. Han var ju från något år eller två. Ju, men
ja, och då gick det ju tungt med för Hammarby.
Ja, det gjorde det. Men han kanske kunde sätta sådana villkor då, att om han skulle komma tillbaka skulle han kunna bara koncentrera sig på sitt eget lag.
Ja, precis. Ja, men där sen blir det kanske fånigt i vissa matcher eller i vissa arenor där det är lite folk, att det skulle vara hålla på med två speakers. Alltså det till och med Kristianstad kan jag tänka mig, vissa matcher i handbollsligan hade det kanske varit lite märkligt att hetsa igång på den nivån. Men liksom man skulle kunna köra det ibland. Testa något nytt, lite nya grepp. Det har inte ens en Kristianstad, tycker jag. Det har inte varit så mycket nya grepp de senaste åren, utan man är nöjda som man har det. Men det är lite slätstruket om man tittar internationellt. Så att, men det var inget wifi i arenan.
Nej, jag förstod att du hade problem och du skulle lajva på det och allting.
Det blev en dyr telefonräkning för Kristianstadsbladet, tror jag.
Det kan jag tänka mig. Det springer gärna väg i den typen av länder.
fick liksom sitta och köpa såna här, man får ju sms, nu är ditt sov slut. Så fick man sitta och köpa nya 200 meg åt gången under matchen. Och det gick ju några sådana som man ska live upp till.
Jag kommer ihåg när jag landade på Färöarna för några år sedan. Det var faktiskt där jag hade ju lite otur och var lite snabb på hanen där med. Jag skrev ju att Thomas Sivertsson, det var väl, ska vi se, Per Johan som slutade som förbundskapten, tror jag. Så det måste ju varit där 2012 någonting. Och då hade jag fått tips om att Thomas Sivertsson skulle ta över. Och skrev ju det. Jag har som sagt, tog det lite för långt och slog fast det lite för tydligt. Just innan det skulle lyfta från Stockholm var det, till Färöarna, Torsam. Jag slog på mobilen i planet och fick ju då någon ny information där att det var inte helt rätt. Och då hade den hunnit ligga ute där ett par timmar ju, och till och med TT hade hunnit rewrita att Simonsson blev ny förbundskapten. Men då kommer jag ihåg att jag gick in, jag som sagt, det var ju mobilen, och då tog surfen slut innan jag kom ut ur planet. Så att Färöarna då i varje fall var ju svindyrt. Det var ju så här, ja, det är ju danskt men det är ju lite konstigt så det var ju liksom utanför EU såklart på ett vis. Ja, de vet att ta ut bra betalt på Färöarna för surf i varje fall. Så det visade sig att det var ju halvt rätt. Thomas Egertsson blev ju det, men han blev ju det ihop med Helle Thompson. Nej, det var ju inte efter Per Johansson, för det blev ju Klingvall, förlåt. Det var ju när Klingvall, ja, Klingvall. Fick gå där då efter det så att det måste ju varit kanske 2013 snarare.
Ja, det är bättre att resa till EU-länder nu för tiden. Då har man ju samma surf som hemma.
Ja, precis. Men det var ju lika, om vi nu bara kommer in på surf, till exempel i Makedonien är ju också ett sånt, inte med i EU. Där var det alltså, men det fortfarande var ett billigt land. Det var ju MFF skulle kvalat Champions League, så jag körde ju från Skopje ett par timmar där i bergen ner mot Grekland och till ett, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men det var en mindre stad i alla fall. Och där var det så att en lunch kostade ju så här 20-25 spänn och det kostade 25 kronor i minuten att ringa till Sverige. Så att en minut telefonsamtal till Sverige var lika dyrt som en hel lunch i den staden.
Ja, vi får väl kolla med Lukashenko om han kan ta in Vitryssland i EU om de är välkomna.
Ja, de har nog en bit kvar. Det räknas väl som en diktatur.
Jag läste någonstans att det skulle vara Europas minst demokratiska land.
Ja.
Det kan väl ligga något i det.
Men Anders Klints supersvit.
Supersviten. Den har fått nytt liv nu.
Ja.
Ja, det var något i hästväg det.
Ja.
Man var liksom så nära har jag nog aldrig varit att bo i en svit på ett hotell. Alltså det kunde lika gärna vara mitt namn som tappades bort.
Hur var det? Det är alltså Walter Krins pappa som också är styrelseledamot.
Ja, precis. Ja, jag skulle få en guidad tur men det blev aldrig av. Men jag har ju sett bilder inifrån med ett badkar som stod någon meter från sängen och två våningar och enorm balkong.
Och han fick denna för att hotellet har gjort något fel, va?
Ja, jag vet inte om det var hotellet just, men någon hade gjort något fel.
Ja.
För jag tror att han var den som skulle få rum sist. Så det kan gärna ha varit det som var strul, att det var ett rum för lite.
Ja.
Så hade jag hållit mig lite mer kall i bakgrunden när i början när vi kom. Och inte varit så hetsig och skulle upp och skriva, så hade jag kanske fått det rummet. Hur bor du i Östersund?
Jag bor på ett glatt överraskad över hur fräscht det var. Ett hotell i Östersund. Men tillhör inte någon av kedjorna här som jag har inte själv bokat in mig. Så att, men det var rätt så nyrenoverat och sådär. Så att mitt i Östersund och käkar frukost på O'Learys. Det är liksom deras restaurang. Ja, det är ju vanligt.
Ta en Indian Pale Ale där.
Ja.
Morgonkaffet.
Ja, precis. Nej då, så att det blev nog bra här så sett. Så att, men jag tänkte bara tillbaka till din trip till Vitryssland och Brest där. Det, Jag menar, det måste ju faktiskt, det är inte ofta ni har åkt med här nu under de här Champions League-åren på en bortamatch. Det måste ju ändå vara rätt så.
Första året åkte vi överallt.
Sen
har vi väl åkt en eller två gånger per säsong.
Jaha, det har kanske varit det här att ni inte har åkt i sista. Visst var det så här vardag där de kunde, tror jag att du satt och muttrade lite om i här i podden. Ni borde åka eller så.
Borde åka mer, det tycker jag att vi borde göra. Vi var i Zagreb, i fjol tror jag vi var i Zagreb. Och sen Flensburg då. Och så var vi nog på någon resa till, tror jag. Som vi kunde lösa. Tyskland är lite lättare med.
Ja, de räknar jag knappt. Jag menar med de här lite längre. Var ni i Barcelona en gång också, eller?
Tror jag varit i Barcelona.
Glenn Göransson som var själv i Barcelona en gång också, eller?
Jag tror, jag undrar om inte vi har varit i Barcelona alla gånger faktiskt.
Okej.
Det är också med, ja, men det är med lite Barcelona billigare resa.
Ja, såklart.
Men vi borde åka med Champions League, det blir inte större. I klubbhandbollen.
Nej, precis.
Men nu har vi inget svenskt lag, det finns väl anledning att återkomma till åttondelsfinalerna där, men det blir ju Brest mot Flensburg istället. Det är ju lite, jag håller en liten grej på det. Det är ju Sverige, man hade kanske inte räknat med rankingpoängen som en åttondelsfinal ger, men det hade ju varit, man tappar ju lite där nu. Till nästa säsong kan ju Sverige tillgodoräkna sig poängen från IFKs åttondelsfinal i fjol.
Mm.
Men sen året efter det så byter ju Champions League upplägg, färre lag får vara med.
Mm.
Och då hade ju de här poängen hade ju suttit fint om det nu blir, oavsett om det blir Kristianstad eller något annat lag. För då är det ju lite hårdare bud om man verkligen kommer med där.
Men man har fortfarande då inför den säsongen nytta av de poängen man fick i fjol?
Ja, det har man ju i 3 år tror jag.
Ja. Och så blir de väl mindre och mindre värda ju längre ifrån.
Ja, precis. Ja, ja.
Det har varit bra byggt på det, ja, med en ny åttondel.
Ja. Framförallt då, jag tror att Kristianstad har väl lite fördel nu om det är de som kommer att vara aktuella då också, att de har varit med nu de här åren och med arrangemang och så. Jag tror det blir om det blir ett nytt lag, Kristianstad inte vinner SM-guld nästa säsong då. Blir det då ett annat lag som inte har spelat Champions League och då blir ju rankingpoängen ännu viktigare då. Man räknar inte bara, det är inte bara rankingpoängen som avgör om man får vara med, utan det är ju allt sånt här luddigt runt omkring med arrangemang och publiksiffror och jag tror det var Jeppe Larsson som sa det, hur bra de tajpar golvet och hur bra välkomnande man är mot delegaterna. Det är sådana grejer spelar in.
Ja, det är, tänk om det blir Malmö va då? Är det Jörgen Rasmussons sång som ska ta Malmö in i Champions Leagues högsta division där då?
Ja, då gäller det att nätverka alltså.
Ja, vi vet ju alla att Malmö verkligen försöker med sina arrangemang och så va, men det är inte så att det flyger direkt i Baltiska hallen.
Du får ju inte mycket gratis nej, av nej. Publiken.
Nej, så att det skulle nog vara rätt tufft att ta sig in i Champions League ur den aspekten.
Men Rasmussen kanske kan bidra där de släppa trumman under matcherna och delta mer med mikrofonen själv också.
Så skulle det kunna vara.
Stå i Malmöklacken och höja tempen. Fast ja, det här kan inte så mycket Malmöklack kvar då om han lämnar.
Han kanske kan slå sig slang med, det heter ju Velux Champions League. De gör väl, det är väl fönster, framförallt så här takfönster och så tror jag.
Mm.
Han har ju sin plåtslageri firma, eller vad heter det? Mm. Som är ju, har jag förstått, framgångsrik och stor nere i Skåne. Han kanske skulle kunna samarbeta med Velux där på något vis.
Mm.
Så. Nej, jag vet inte. Lite långsökt kanske.
Jag tror Velux lämnar inte dem nu när det blir nytt.
Jaha, ja. Det är ett omtag där kanske.
Jag för mig att det var så.
Ja.
Det är ju så nu, jag tänkte komma in lite på det. Det är ju 3 omgångar kvar då för de flesta lagen. Det är nu det börjar bli intressant att titta hur formerar man sina trupper här de avslutande omgångarna. Vill man gå runt på laget, försöka formtoppa lite inför slutspelet, eller är placeringarna så viktiga att man går hårt som tusan då på första uppställningen? De tendenserna man har sett tidigare, men man har ju sett att Red Bull Slid är ett intressant exempel tycker jag. Nu förlorar de mot AIK igår, eller ja, igår när vi spelar in detta. Bottenstriden där förresten, det ser mörkt ut för Hammarby.
Ja du, trots att de slog Kristianstad så har det ju varit lite resultat som har gått emot dem i andra matcher så att säga, än deras egna.
Ja, fredagkvällen blir viktig, då har de ju Önnered hemma. Den måste de ju vinna. Vinner de inte den är det nog godnatt va?
Det tror jag också. Då går nu tåget med Hammarby kvar på perrongen.
Ja. Nej, men jag tänkte Erik, och de, om man tittar bak, roade mig med att titta lite i arkiven. Tittar man bak tre säsonger där, de har ju varit starka i ligan, överraskat lite. De blev femma i fjol och trea i förfjol. Men sen har de liksom ändå, de har gått in framförallt mot Sävehof då för 2 år sedan, gick de ju in som favoriter, heta som tusan, hade vunnit det var 5 raka matcher där innan slutspelet började. Så åkte de ut direkt. Sutta, kommer ihåg, det var då den här sör som tusan när Westberg intervjuade honom. Den kommer du ihåg, den intervjun?
Var det då Sävehof vände 0-2?
Ja, precis.
Ja, 0-2 och RK hade väl, nej, jag vet inte.
Alltså,
ja, jätteledning i tredje matchen. Det var ju bara en formsak och så vände Sävehof. Ja. Jo, jag minns intervjun.
Och sen i fjol så vann de på de tre sista där, så spelade de ju oavgjort mot Kristianstad och så vann de 2 andra. Så ser det ju inte riktigt ut den här säsongen. Man har förlorat 3 raka matcher faktiskt. AIK igår, Skövde och så förlorade de ju hemma mot Önnered.
Mm. Skövde är ju ingen skam att förlora mot, men de andra 2 är ju...
Ja, det är lite svagare kort. Jag bara tänker om de kanske har någon, de roterar ju runt, om jag förstår saken rätt lite. Jag såg inte hela matchen igår, men där matchade de ju inte hela laget, hela första uppställningen i 60 minuter. Thulin kom inte in från en kvart kvar, 10 minuter kvar någonting i målet där. Fall Sutta kanske har tänkt om där nu och skiter i om han blir 5 eller 6 eller 4 eller 7 i tabellen och gå all in på slutspelet istället. Det kanske är inte så många lag som har råd att tänka så kanske. Man vill helst undvika Kristianstad samtidigt.
Precis, och du har ju topp 4 med hemmafördelen. Kanske RK inte tycker de har så stor hemmafördel i Skandinavien. Man tycker ändå att det är ju så tajt att det finns ju ändå rätt mycket placeringar att ta och ja, lite grann ändå, rätt tidigt också. Som sagt, det är ju 3 matcher kvar. Mm. Så att de, ja, jag undrar om det är så medvetet. Men visst, det är så, som du säger, i och för sig snurrar runt på laget på det viset så...
Kan man bara med att de hade självförtroende nog och trodde att de skulle besegra AIK ändå. Det var så enkelt.
Vet ju att Alingsås, bara Franzén där har ju en otrolig erfarenhet av slutspel och så. Men det var det ju för ett par år sedan. De såg riktigt svaga ut. Men de tränade väl ner sig också inför slutspelet. Och sen så stod de ju ändå i final. Jag tror det var där 2016 eller någonting. Minns jag inte. Det var det väldigt tydligt i alla fall. De har kanske gjort likadant i flera år.
Ja, jo, precis. Ja, du Franzén där. Jag räknar lite på vilka slutspelstränare som har mest rutin. Och där är ju Franzén överlägsen ju. Han har gjort, om mina beräkningar stämmer, så går han in på sitt 9:e slutspel nu.
Som tränare?
Som tränare, ja, jag räknar bara tränare. Det är där man får lägga upp taktiken. Och de har ju kanske mer tränat hårt än roterat på truppen. Man behöver inte... Det är inte så himla tufft spelschema då handbollsligalagen har, om man slår ut det på en säsong. Så man behöver kanske liksom inte hålla på att vila spelare hur mycket som helst. Även om det är i slutet av säsongen här nu. Men Så han har ju uppenbarligen lyckats. Alltså har ju alltid varit sånt lag. Alltid varit i final känns det som ändå. Annars, det finns inte så mycket. Det här är ju Thomas Axner, går in på sitt sjunde slutspel. Och han har också pratat lite nu om att han har haft stenkoll på spelschemat hela tiden. Och även om de ligger åtta nu så räknar han med att de ska kunna gå om RIK där i slutet och bli sexa.
Det är ändå fyra poäng i nuläget. Ja, de har ju en match mindre också. Men,
ja, men liksom, man tänker ändå i de banorna att nu börjar det närma sig här. Har så här schemat ut. Vad kan vi räkna på för poäng? Och han har nog stenkoll där på vad som förväntas av Lugi i de här. Och då räknar han kanske med att vinna de två av de matcherna. Och så i den tredje så, som de har kvar sen så räknar han kanske inte med poäng. Och då, visst det är ett högt spel att spela, men då kanske han kan rotera runt mer på laget i den matchen som han ändå inte räknar med poäng.
Jag minns ett år när det var lagt ner också 80. Det måste ha varit efter Sävehof hade dominerat grundserien i många år sedan innan Kristianstad då. De där mellanåren där kan det ha varit så att 2012, 13 någonting eller då då tror jag att Lugi gick sig igenom. Han hade väl aldrig vunnit serien, tror jag.
Nej, precis. Jag vet var du är på väg.
Ja, de gick ju stenhårt för det och tog serien också. Och sen så åkte de direkt i åttondelen, tror jag. Eller gick vad som hade med.
Ja, nej, och det kommer jag ihåg. De pratade rätt mycket om det året efter. Där, att det hade de lärt sig lite av och inte liksom gå all in. Utan var formtoppade mer när det började gälla.
Mm. Och det är ju lite, men så är det klart, har du som alltså, klubb aldrig vunnit grundserien så är det ju ändå en milstolpe ju. Även om du får så mycket betalt för det så att säga.
Nej,
så.
Precis. Det betyder inte så jäkla mycket. Nu kanske lite mer eftersom man får hemmaplansfördel i en eventuell final, men man ska ta sig dit också.
Absolut. Men därför fanns det ju heller ingen anledning för när de väl hade gjort det ett år så fanns det ju ingen anledning att göra det året efter heller.
Nej, de andra, om man tittar på de andra tränarna, Sota går in på sitt fjärde år då. Får vi se om det är en taktik eller inte, om de lyckas toppa bättre i slutspelet det här året.
Island har ju viss erfarenhet annars av slutspel i och för sig, även som tränare jag menar, eller så. Alltså nu är han ju assisterande, jag förstår att du har gått på huvudtränare, men
Jo visst.
Slutspel, alla slutspel som tränare eller assisterande tränare sedan 2003 eller något.
Ja, det där finns ju. Tunnelsen Malmö gör sitt tredje. Annars är det Hallbäck, ja, Hallbäck gör sitt första i fjol som tränare. Stockenberg gör sitt första i fjol. Ville i Skövde har gjort noll. Vranjes IFK har inte gjort något. Så att det annars, i övrigt är det rätt begränsad rutin från de här sammanhangen, hur man ska tänka. Men det är ju, ja, man kan vara värt att titta lite extra här på de sista matcherna, hur lagen matchar trupperna.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ja, AIK. Trodde man ju i början att de skulle åka ut med dunder och brak. Efter de första 10 omgångarna. Man hade väl inte tagit några poäng överhuvudtaget.
Nej.
På senare tid, Ingmar Linnell är ju tillbaka på bänken. Det har gått lite bättre då.
Ja, han har ju för vana då. Han agerar, eller han är ju någon sorts sportchef. Eller har ju varit så i många år då i RIK och tidigare. Och ofta slutar det ju med att han sitter med på bänken.
Ja, han räddar ju kvar RIK och det ser ut att göra samma sak med AIK. Även nu, Schneider är väl kvar, men Linnells blotta närvaro kanske gör någonting extra.
Blir ju lite, ja, men det känns nästan som att det är en tradition där nu att Och det är ju lite speciellt. Måste det gå, då kliver han ner och sen så säger att de klarar det nu och Schneider fortsätter. Och så en ny säsong och så Linnell tar ett kliv tillbaka. Men han finns där hela tiden ju. Liksom redo. Tror inte att, jag vet att jag har pratat med honom lite grann någon gång om det för något år sedan. Sånt där, att han, då sa han i alla fall att han vill ju egentligen inte det. Så det är ju inget han, och det är klart, det är ju, så måste han ju säga. Jag kan inte säga att det är det jag vill, det är det jag strävar efter. Kräver ner och hjälpa till varenda gång, men, eller varenda säsong. Men lite speciellt att vara tränare i AIK, eller som Rico tidigare då, att han finns där hela tiden och har sin son då som försvarsgeneral, och han är ju rätt så stark där, Jesper, i sin roll också på planen och så. Va? Så att någonstans så styr ju ändå Linnells, om vi kan kalla dem det. Nej, men Stockenberg for ju ut i en stor hyllning här av Ingmar Linnell. Lite oväntat kanske.
Ja, så är det.
På Twitter. Som är en av Sveriges, jag vet inte, jag kommer inte ihåg riktigt vad han skrev, men det var verkligen en hyllning då, att han hade fått alldeles för lite cred, och då han byggde upp Kolding, och då han tog Guif till var det final på 90-talet där när Erik dominerade, och ja, och sen var det väl ja, och så menade då Stockenberg att bilden har präglats av hans förbundskaptenens tid, för att han vågade ta över efter Bengen. Jag tror inte det var så att det var, fanns andra som inte vågade, utan det var väl han som fick, det var, jag kommer, det var ganska naturligt på att jobba med det där då, vem som skulle ta över det var. Han hade ju ett U21 förbundskapten och tagit Kim Andersson här till IVM-guld och framgångarna i Kolding och sådär, så att det var väl rätt så en given kandidat så att säga. Men där lyckades han ju inte, om man vill lov att säga. Det var ju ett rätt bra lag Sverige hade sett 2005. Till exempel var väl innan, alltså jag tänker VM 2005 i Tunisien som Spanien sen vann, va? Men det var ju innan Frankrike, kan man väl säga, blev så där riktigt, riktigt dominanta. Han hade ett lag med Thomas Svensson, visst, det är ju stora namn nu, och de hade kanske haft sin största tid, va? Men Löfgren var väl med och Vranjes och Svensson i mål som sagt, och du hade Bokvist, och du hade ett jäkla stort gäng i Kiel där då, Kim Andersson, och Larholm hade haft ett mästerskap bakom sig, och ja, det var ju precis där liksom, både en del kvar från Bengan Boys och en del ja, precis, och sen missade de ju då mästerskapen EM 2006, och framförallt där missade VM 2007 där Sverige blivit lovade att få spela i Kiel i gruppspelet och så. Det var ju en jättemiss. Och sen kom ju den stora, kan man säga, generationsväxlingen där då. När de missade VM 2007, slutade ju Löfgren och Gensel och de här. De missade ju OS 2008 också. Så det var ju inte konstigt att han fick gå efter att missat OS 2008.
Nej, mycket av bilden så utåt präglas ju av när man har haft ett så stort jobb som förbundskapten.
Ja, men så är det ju.
Men jag tänkte på AIK där. Det kan inte vara lätt heller att vara tränare i AIK när man vet hela tiden att där är en Ingmar Linnell som har gått ner för och är redo att gå in och styra upp verksamheten igen.
Nej,
visst. Jag vet inte vad Schneider tänker då, men om han är, hur prestigelös han är, men det är nog lätt hänt att alltså lätt att man blir lite kränkt kanske.
Ja, precis.
Att man hela tiden har någon slags press överhängande, att det finns någon där som vakar och är beredd att kliva in här. Så.
Men å andra sidan, så resultaten talar ju sig själv på något vis.
Ja, ja.
Det är ju svårt för Schneider att säga att det var fel, för att det blir uppenbarligen bättre med Linnell. Så det blir intressant att se om de nu klarar det, som sagt, till nästa säsong. Hur Schneider då, ska Linnell tillbaka upp så sportchef eller vad han nu då är, och Schneider fortsätter.
Ja, det blir med lite lustigt truppmässigt liksom. Har han Schneider samma liksom respekt och så hos spelarna då när det har blivit så här den här säsongen?
Nej, precis.
Ja, Flink, det var länge sedan nu, men jag såg att Johan Alm twittrade lite om assistligan i SOE. Och det glädjer ju mig som gillar assistligor. Däremot hade jag inte riktigt koll på den damernas assistliga där, men det är ju något liknande det vi har sett i handbollsligan. Fullständig dominans från en klubb då, som ju kan te sig lite märklig. Du har ju också, vilket gläder mig, grottat ner där lite i den här assistligan i SOE. Vad har du kommit fram till?
Ja, det är ju då Skuru som, finns alltid spelare från Skuru som är helt överlägsen i assistligan.
Likt då Henrik Olsson under Rikku-tiden som var helt överlägsen. Och vi har ju misstänkt, inte fusk, men vi har misstänkt någon form av manipulation av de som sköter systemet.
Ja, precis. Och tittar vi i assistligan just nu i SOE så har vi en helt överlägsen ledare, Alexandra Bjärnholt. Hon har alltså 92 assist så här långt. Och tvåa är också för Skuru, Ulrika Olsson. Men långt efter ändå, på 64. Och sen så är det tätt därefter med andra spelare. Går vi tillbaka till fjolåret, då var det Ulrika Olsson. Otroligt dominant. Hon stannade på i grundserien 95 assist. Medan Iskit Kristianstad var tvåa. På var hon inte alls så gott. Går vi tillbaka till fjolåret så Ulrika Olsson helt överlägsen, 95 assist, Ida Odén tvåa på 60. Vi kan gå ett år till tillbaka i tiden och då hittar vi inte då Skuru utan Elinor Nilsson Åström, Västerås Ersta. Anmärkningsvärt där också, 92 assist, helt överlägsen etta. Så tänker man, hon var ju inte med i toppen de andra åren. Gå in på här nu och titta på statistiken. Ganska, just det här, SOE är bra, statistiken här, lätt att navigera. Kolla in hennes assist. Och då visade sig att året innan där hon hade de här 92, då det som hon haft bäst de här fem åren som det finns ett steg på, 44 assist. Mm. Alltså löp 34, 37 i år, sen i förra säsongen så var hon nog rätt mycket skadad så att hon stannade på 15 där bara. Men ju anmärkningsvärt att, att det kan dra iväg så där. Så det var ju också noterbart. Inte dock från Skuru. Och går vi ännu längre tillbaka så är det Karin Strömberg som var dominant. Också Skuru där då. Så att jag förstår Johanna Alms reaktion och någonting känns det ju som inte står rätt till.
Det är ju i det här fallet, är det ju, i Rikku-fallet är det ju misstänker man ju mycket manipulation eftersom de är ju trots allt ett bottenlag och det brukar vara svårare att leverera i de här i topplistorna då som bottenlag. Här är det ju lite, Skuru är ju topplag så att det är inte konstigt att de är högt upp i assistligan, men det är ju så överlägset.
Mm.
Att det är ju...
Man kan ju fråga sig hur de räknar där. Alltså,
ja, man ska väl bara räkna assist när det är liksom 6 meters avslut. Kant, inspel till linjen, kontringsmål och så. Men där man räknar alla sidledspass på 9 meter så sticker det snabbt iväg.
Mm. Ja, jag vet faktiskt inte riktigt hur de räknar. Men räknar de på olika sätt i olika arenor. Det är väl, man får väl då egentligen gå in och titta på, det kan vi inte se här nu. Den statistiken finns ju inte, men hemma. Hur det ser ut, om det är mycket mer assist hemma än borta. Det känns ju lite som ett uppdrag för dig, Robin.
Jag gjorde ju det med Henrik Olsson. Mm. Och det var ju klart mer assist hemma. Mm. Mm. Jag ska ta mig an detta då.
Kläder mig. Eller oss.
Går vi tillbaka till härligan så vi pratade i förra veckan om, eller var det förra, om profiler som lämnar och att inte har börjat trilla in så mycket mer än Viktor Östlund så här långt. Men nu har vi ju kanske nått ett av sådana här namnen man förr eller senare misstänkte skulle placeras här. Det verkar som att Dalibor då är på väg hem.
Mm. Just det, IF ska presenteras i nästa vecka.
Jag hörde de sa i sändningen C-more-sändningen från den här Öysta-Kristianstad-matchen. Det var ju då den kvällen det kom upp på tal att Öysta hade kallat till presskonferens den 18 mars. Vilket ju lät, det var ju jävla ute i god tid om man kallade till presskonferens 2 veckor innan. Det brukar ju vara någon dag på sin höjd.
Ja, jag tror inte att de har kallat presskonferens och enligt mina uppgifter så är det är möjligt att de ska ha en presskonferens den 18, men då ska inte då presenteras. Det är ju då först måndag nästa vecka, om vi ska placera det i tiden. Jag frågade Marcus Lindgren, han vill ju inte prata så mycket om då.
Väldigt slipad i sina uttalanden, får jag säga.
Ja, men notera i den artikeln att han nog kanske ändå försade sig lite, vilket jag inte förstod riktigt förrän jag lyssnade igenom igen.
Nej, det var inget jag reagerade på.
Nej, vi ska se här om du... han sa så här, nu har jag ju... Jag hade ju, han sa ju lite lev, så du vet hur citaten är. Man kan inte ta med allt som sägs för då blir det liksom oläsbart till slut. Men, det var ju, han är rätt citerad och så vidare. Men, han säger ju så här, vi tittar på spelare på mittning och har gjort så en tid. Vi vill ha 2 spelare på varje position. Ja. Är då en av dem ni tittar på? Det vill jag inte kommentera, säger han. Du kan varken bekräfta eller dementera. Nej, jag kommenterar inte det. Alltså han kommenterar ju inte då. Och sen lägger de, vad tycker de då som handbollsspelare? Jag kan inte säga för mycket eftersom jag inte har sett honom så väldigt mycket i år. Det är ju också, om de nu ska värva honom så får man ju, det är ju inte de matcherna vi har satt bjuder på i sina sändningar på Bundesliga, sa han med ett litet skratt för övrigt då. Sen så kommer det, sen är det många spelare inklusive han som är intressanta såklart. Vi får se, punkt, punkt, punkt. Så där, han går ju faktiskt från på några sekunder från att han vill överhuvudtaget kommentera då. Om det är så till att han helt plötsligt säger han faktiskt att han inkluderar honom som en av dem som han de är intresserade av. Och jag kollade med Lindgren om det är så när jag fick höra detta med den 18 mars och presskonferens, så frågade jag, så på direkt fråga om det är så att jag skrev ju inte då eftersom då kunde han ju det hade blivit konstigt svar om han hade skrivit att det inte stämmer för att då hade han hängt upp sig på då. Så jag skrev den här spelaren då som du har sagt ska presentera sig på en presskonferens den 18. Nej, det är fel, svarade han.
Ja, okay.
Och han säger ju själv att det ska ju ske i nästa vecka. Så att, Vad säger vi om jag utgår från att det blir så här och jag har ju skrivit det. Vad säger vi om den värvningen då? Han är alltså, han fyller 40 i maj nu. Han ska vara 2+1 års kontrakt. Så att, det är ju häftigt ju. Men blir det en succé? Vi har ju sett många hemvändare som där det inte har blivit succé.
Vi har sett många som har varit bra också.
Ja, men det kanske är vi som blåser upp dem lite grann. Men min känsla är ju oftast ändå att...
Kanske inte haft... blir lika bra som man
nej,
tror.
Nej.
Ja, men då jag tror han är en sån spelare som han kommer nog inte liksom och han är inte så mycket beroende av sin omgivning för att vara bra.
Nej.
Utan han är ju liksom bra i sig själv på något sätt. Alltså han är ju inte ego, men han är ju en
han är ju en individuell. Avslut,
ja, alltså individuell, skicklig så.
Ja. Kan göra det själv så att säga.
Ja. Han är inte samma typ av mittnia som Fahlgren är i Hammarby. Även om han också har varit bra. Men som lägger upp så mycket till andra. Utan han är mer... går på egna läger. Så. Jag tror att det kommer bli bra. Sen har de ju... det är lite så. Men de har ju en rätt hyfsad mittnia nu. Med Ludvig Hallbäck.
Ja... För jag frågade ju Lindgren där han pratade om mitt nej och så. Men tänker ni Hallbäck som vänster? Nej. Vi ska då, sa han det, vi ska ha 2 spelare på varje position. Jo, 2 spelare kan man ju ha, men så, spelar du inte Europa eller Champions League parallellt så känns det ju inte som att du måste ha... Ja, men det känns ju som två. Du har kanske Sveriges största talang överhuvudtaget. Det är väl han och Alfred Jönsson och Felix Klar. Ja, Krins. De där uppe då. Men Alfred Jönsson är ett par år äldre än Hallbäck. Så, i den kategorin i alla fall. Och sen tar du då hem en så här. Jag menar, det är ju, du tar ju ett hem då för att han ska spela 10 minuter varje match.
Nej, lite så hade det hade varit, jag hade mer tyckt att det var jävla suveränt om det hade varit för i fjol kanske, eller kanske i förfjol till och med. För nu har ju Hallbäck ändå liksom hunnit bli rätt etablerad här i ligan och spelar mycket och så här. Det hade kanske varit, tajmingen hade ju varit mer lätt att förstå om det hade varit precis i början när Hallbäck kom upp. Men sen kan man inte säga nog att jag tror att det kommer bli, det är en jävla bra värvning från Ystad. Men jag är inte säker på att Ystad som lag blir nödvändigtvis så mycket bättre bara för det. För någon av dem måste ju ändå bänkas, Hallbäck eller då.
Nej, så på det viset lite konstigt. Och kanske också om det hade varit en gammal Ystad IF-spelare som vill avsluta i klubben och sådär, då kan man också förstå det och komma hem och kanske också finns, så småningom ska gå in i någon ledarroll i klubben och hela den biten, alltså, så trappar ner på något vis. Det är klart att då ser ju det klart att han trappar ner som han lämnar Bundesliga, men jag är svårt att se då i en ledarroll i Ystad IF, och Ystad IF har han aldrig spelat, han har spelat i tre andra Skåneklubbar på elitnivå, så att nej, lite så. Och tvåårskontrakt också. Ja, lite konstigt är det. Men det, vi vet ju inte. Det ska bli intressant när det blir klart och officiellt då, att höra hur de motiverar det.
Ja, nej, det ska bli faktiskt kul. Men när ska han presenteras då? Någon gång nästa vecka. Vi vet inte exakt när.
Nej, jag vet inte exakt när.
Nej, ja, vi har ett klockslag här. Men nej, vi får hålla oss till tåls.
Ja.
Yes, Flink. Kultlirare lite kortare idag, men du har ju såklart varit på tå även om du är insultad i skidskyttet. Berätta vad vi har för erbjudande idag.
Erbjudandet är att vi går över och tittar lite på damsidan. Och drar man ju lite grann för att uttala faktiskt hennes namn.
Det var därför jag skickade över pucken till dig.
Vi kommer från och med, efter att jag har sagt hennes efternamn, så kommer vi att köra förnamnet. Och ni som kan era handbollshistoria, inte minst på damsidan, kan ju gissa vart vi är på väg nu. Men det är då Daiva Sinkevicene. Det var säkert fel. Sävehovs. Före detta Sävehov. Kom från gamla Sovjetunionen, eller rättare sagt från Litauen. Kanske eller förmodligen det största fyndet en svensk klubb har gjort, alltså sett till, nu har vi ingen prislapp, men sett till kvalitet och vad hon betydde och så, och av allt att döma hur lite hon trots allt kostade, så är det nog det kanske största fyndet vi har haft i svensk ligahandboll.
Hon var då aktiv sent 80-tal, början på 90-talet.
Exakt. Om vi ska dra lite fakta i målet. Det är ju så att vi har alltså inte pratat med Daiva själv. Utan jag slog en signal till Stefan Albrektsson, Abbe, Mr. Sävehof. Som såklart var med redan på den tiden. Och snackade lite grann med honom om henne. Och han hade ju koll på läget, och så vi ska lyssna här lite om en stund vad Abbe har och säga om Daiva. Men det var alltså, läget var ju då, världsläget var ju att järnridån föll ju i den här vevan. Och då var det så, och det är ju då Partille Cup som har ju på många sätt varit väldigt nyttigt för Sävehof, inte bara i bankboken så att säga. Utan också väldigt mycket kontakter har de ju knutit därigenom. Och Partille Cup höll ju på 80-talet, sökte de liksom locka över lag från Sovjet, och det kom ibland något från Leningrad och de här baltiska stater som ingick i Sovjetunionen. Och så var det ett damjuniorlag från Litauen, Eagle Vilnius, som var med i Partille Cup 1990. Då är vi alltså sommaren 1990. Och den ledaren där tog då kontakt med Partille Cups ledning och frågade, eller rätt sagt så erbjöd de, då fick de ju börja flytta ut från Sovjetunionen. så vet jag, de föll väl inte formellt från 91. Och då hade de ju flera spelare som de, ja, spelarna själva ville väl ta chansen, och de försökte väl tjäna lite pengar också. Så att det tror de var inte vad Abbe sa, sex eller åtta spelare som de frågade där, finns det någon möjlighet att ni skulle kunna ta dem eller några av dem. Men då var de, då tittade de på sin trupp Sävehof, och de ville ha en 9-meterspelare, för han, de erbjöd liksom, det fanns försvarsspelare, det fanns kantspelare, allt möjligt, men de ville ha en 9-meterspelare och som bra skytt och så. Och så var det då den som var den största stjärnan av dem alla. Så hon var inte med i det här juniorlaget, hon var 22 år. Så det här handlar ju om A-laget. Och då var det ju henne de ville ha, och då svarade ju de först att nej, hon ska till större ligor. Men det blev ändå så. Då ska man ju komma ihåg att Sverige på här sidan var nyblivna världsmästare. Och sen svenska ligan var ju, och det var ju innan Bosman och så här. Så att det fanns ju, Sverige hade ju ett högt anseende som handbollsnation, och ligan rankades garanterat högre då än nu, även den svenska. Men vi ska notera att Sävehof vid den här tiden låg i andra ligan, alltså i division 1 som den hette då. Men det här har jag plockat från Sävehof-boken som jag fick för ett par år sedan. Längre sedan den skrevs, så vi har nu haft det uppe i podden här. Ett också sånt här praktverk. Då skriver de så här, jag tycker vi ska dra den här historien eftersom vi kan koppla den lite till dagens handbollsligan och en av de nyckelpersonerna där. Det finns en förhistoria kring Daiva och Sävehof. Den utspelar sig nyår 1989, och då gissar vi att detta är alltså årsskiftet 88-89, annars skriver man väl inte nyår 1989. I DDR, i gamla Östtyskland där då ju. Då Sävehofs herr- och damlag var i Frankfurt an der Oder och spelade i en turnering, och en av de övriga klubbarna som deltog och vann damtävlingen var Eagle Vilnius från Litauen. Banketten inkluderade, det var ju bankett efteråt, inkluderade dans, och så bekant så måste man vara två för den aktivitet. Damspelarna från Östeuropa satt ut efter en sida i lokalerna och var uppenbarligen oerhört blyga. Inget hände när orkestern spelade upp till dans, inte ens Sävehofarna dansade med varandra. Det började bli pinsamt. Då tog den här Sävehofs ledare och före detta landslagsmålvakt Thomas Johansson tag i det hela och kommenderade herrarna till dans med öststatstöserna. Först på parketten sågs Anders Eliasson dansande med Daiva Darling, som hon sen då döptes till när hon kom till Sävehof och visade sig vara så bra som hon var. Då var hon ju alltså okänd för dem. Och detta var ju då ett och ett halvt år tidigare. Isen var bruten mellan öst och väst och partiet räddat, skriver man i Sävehof. Så Eliasson hade, ja, han var igång tidigt.
Ja.
Men då kom ju Daiva där till Sverige med sin man. Vi kan ju låta Stefan Albrektsson berätta mer om hur hon var och hur det fungerade. Så, men hon kan ju kort säga att man skjuter ligan överlägset i division 1, tog upp laget till elitserien, och andra säsongen i elitserien vann de SM-guld, Sävehofs damer. Och hon spelade i 7 säsonger och la sen av, och så flyttade de hem igen. Och Albrektsson har lite koll på, han har en liten historia där att berätta, och han har lite koll på hur det gick för dem sen. Men hon var, jag minns inte henne alls som spelare, men hon var ju tydligen helt överlägsen, och det var ju lite att de lyckades behålla henne också, att hon inte gick vidare till någon större liga, om det nu var tanken från början egentligen. Hon gillade ju tydligen inte att springa och så här. Det var rätt mycket. De hade ju Ilja Puljevic som de tog från Kroatien. Och som var både på här- och damsidan. Han körde ju stenhårt. Det var liksom löpning ute i skogen och sådär också. Mycket nötande och så. Men det var ju tydligen just det här stora nöta. Så här 50 passningar eller så här, bara nöta samma övningar eller samma rörelse och sånt här. Tröttnade tydligen Sävehofs, alltså de svenska tjejerna tröttnade ju snabbt på det. Medan Daiva var ju uppvuxen i den här träningskulturen, så att hon hade ju inga problem att dansa med Puljevic där. 58 landskamper tror jag, något sånt. Hon i alla fall hade gjort när hon kom till Sävehof eller så för Sovjetunionen, och det är ju, jag menar, Sovjetunionen var väl bäst i världen på den tiden, så att
ett riktigt S.
Ja, och det var ju en tid där lite häftigt, då skulle man varit journalist på den tiden och hållit på lite så som vi gör nu, va, med hur, det var ju några, det var ju flera svenska klubbar då framförallt på här sidan som fyndade på när järnridån föll. Vi har ju Drott som tog Christian Zaharia ett år efter att han togs ut i VMs All-Star Team där, VM 90 från Rumänien. De skickade ju ner någon dator och någon fax till rumänska inrikesministeriet, sen så var det rätt snabbt löst. Och vi har Alexander Sokol som kom till från Sovjetunionen som någon vänsternia och jämförs lite med Duchebajev, en Duchebajev typ fast såklart sämre, till Skövde från Sovjetunionen. Och sen har vi faktiskt igen, men det kan inte ha så mycket med järnridån så. Det är ju Konstantin Charovarov som var i kroppskultur, som alltså tog OS-guld 1988, men det var inte från 96-97 han spelade kroppskultur, så det var inte direkt därefter. Men häftigt när det händer sådana saker och helt plötsligt så kan man komma åt sådana spelare. Det har varit kul att jobba med det här på den tiden, och helt plötsligt så hade det kommit sådana spelare och hur det gick till. Och,
Ja, det var, ja precis, det är lite, det ser man inte så ofta nu för tiden med sådana spelare som är så som på egen hand är så avgörande och med så stor betydelse för en klubb.
Nej.
Ska vi lyssna lite på Albrektsson också?
Ja, men det gör vi. Ska vi göra det som avslutning? Och,
ja, och så är vi väl tillbaka nästa vecka.
Ja, men det är vi. Absolut. Är vi. Tack för att ni lyssnade.
Tack för idag och på återhörande. Hej.
Det började i Partille Cup 1990. Så var det ett juniorlag som kom och frågade om ni kunde ta några av deras bästa spelare. Eller hur gick det till?
Ja, det var precis i den tiden där när Litauen är på att frigöra sig, eller hade frigjort sig från Sovjetunionen. Och vi hade ett lag som heter Egle Vilnius. Jag tror det var ett av de etablerade lagen i den svenska ligan som spelade i Europacuperna, Egle Vilnius. Och de var här med ungdomslag under Partille Cup. Och han som var ledare, Araskevicius, som jag minns hans namn utan att komma ihåg förnamnet, så hade han en lista på spelare. Och 10 spelare som ville lämna och flytta utomlands. Och det fanns olika spelare och det var ju olika prislistor på dem hit och dit. Och det var första gången han var utomlands egentligen för att presentera den här idén. Så det, han jobbade ju i förbundet och var sportslig ledare i litauiska förbundet. Och då gick vi igenom listan, och Gunnar Christ, och när vi tittade på den då, så fanns det ju många bra spelare givetvis. Det var ju alla stjärnor på så sätt, men om det skulle göra skillnad för oss på något sätt så ville vi ha någon som stack ut. Och den som var överlägsen då på den listan, det var ju Daiva Sinkevitsen med sina 50 landskamper för Sovjet, tror jag det var.
Så ni hade koll på henne då? Ja, hade hon gjort 50 landskamper så hade man...
Ja. Vi hade fått ett CV, lite CV på henne, och så hade vi koll på henne lite grann innan därför vad hon hade presterat, och visste ju att det var en riktig målskytt och ja, det var ju en världsstjärna. Så vi att vi vill gärna prova henne. Ja, men hon är ju mer etablerad för, eller mer angelägen om mer etablerade ligor i Europa och så vidare. Kan vi inte ta en annan spelare? Då sa vi det att henne kan vi satsa på. Och då blev det så när veckan var slut. Sen så hade han bestämt att han visste egentligen inte hur det såg ut i Europa eller inte. Så på så sätt var det. Vi bestämde oss i juni månad och i augusti tror jag hon var här. Samma.
Ja. Hade han satt låga priser eller hade han satt höga priser på dem så att säga? Var det billigt eller dyrt?
Nej, det var det. Det minns jag inte riktigt, men det kändes som att det var billiga priser förhållandevis och som det visade sig i efterhand det är för oss de åren som kom där var så var det billigt för oss.
Ja. Men då låg ni i ettan, va? Alltså näst högsta.
näst högsta serien och visioner att gå upp. Och det hade ju tagit hit Ilja, om jag minns rätt så var det året Ilja Puljevic också kom som tränare.
Ja, och var kom han ifrån då?
Han kom från Kroatien.
Ja, han kom direkt från Kroatien, ja.
Alltså, ja, det var 90, måste du att jag tror det var. Så han tränade, så hoppas jag att det är rätt, men tränade och coachade herrlaget första året.
Ja.
Och han tränade damlaget, men coachade dem inte första året. Så jag tror att det var Ilja som hade dem första året 90-91. Eller, ja, 90-91, vi gick väl upp i lite sen 90-91. Nej, gick vi upp där.
Gick, ja, vi gick upp direkt, va? Alltså direkt när hon kom hennes första säsong.
Ja, vi gick upp 1991.
Ja.
Så vi kommer ihåg om hon kom 89-90 eller om hon var med första säsongen 1991.
Ja, 1991 var första, för det var enligt boken så är det Sävehof, eller är det Partille Cup 1990, ja.
Ja, precis. Och då tänker jag bara säga kring där Ilja kom ju 90 och han kom ju efter VM i Prag mars. Så då, och vi gick ju upp i elitserien med damerna 91, va?
Ja.
Och 93 stämmer guld.
Ja.
Ja, då stämmer det.
Ja.
Nej, men så var det. Då kom hon i alla fall. Och hon var ju, ja, och det var en golgette. Hon vann väl skytteligan x antal år, tror jag.
Ja. Hur bra var hon då?
Ja, som målskytt med skott och skottteknik och spelförståelse och allt uppe, så var hon ju outstanding för mig i elitserien.
Mm.
Så våra spelare hade väl låg ju på en annan nivå, helt uppenbart, men spelade ju kapp sig med åren när de fick spela med henne, så alla reste sig på något sätt som spelare när de spelade med henne.
Ja.
Men hon höll väl igen emellanåt, för att hon kunde ju lätt göra 10-15 månader bara så på per match. Men
Hur lyckades ni behålla henne då? För man kan ju tycka då om hon, både att hennes dom i hemlandet hade större planer för henne från början, och att hon sen kände såklart sig, måste ju tyckte det var rätt så lätt och överlägsen och sådär. För hon stannade ju 7 säsonger.
Ja, det är helt otroligt är det. Dels hade Tride som är bra, både hon och sin pojkvän Gintas.
Ja.
Sen hade Gunnar Kvist ett ganska stort engagemang, hjälpte dem socialt där och bodde där uppe i Österbo. Ja, de trivdes väldigt mycket. Och det som de visste ju, att de aldrig skulle kunna leva på hennes lön eller bygga en förmögenhet på henne. Men han Gintas, hennes man, var en skärpt kille och hade ju lite egna planer. Så vi hjälpte ju honom med jobb i början där, va?
Ja.
Och och han fick lite såna här, vad kallas det, lite trainee-jobb och lite småjobb, och sen etablerade vi honom på sån här shipping, tror jag det var någonting, eller ja, export och grejer.
Mm.
Och då började han importera lite grejer via någon firma där.
Ja.
Satte sig in i detta på ett rejält sätt.
Ja.
Och han blev ganska engagerad och tjänade sina pengar där och gjorde väl bra ifrån sig de sista 2-3 åren, år 4, 5, 6, 7, på den svenska marknaden. Och sen var de ju, sen slutade hon med handboll och flyttade hem.
Det är klart, då kom ju de, då var de, hade de väl lite pengar då, så att säga. Det var väl, de hade kanske lite pengar med sig hem, så att säga.
Mycket var det inte, men jag vet att de hade pengar med, och man visste hur livet skulle vara. Och för att bygga upp det, så har han säkert, jag har ingen aning hur man belånade och chansade, du vet själv, med alla de här som var i början. Men han satsade på rätt saker, förstod jag. Ja. Jag har inte pratat 3-4 år, men de blev snabbt välbeställda, för kan du uttrycka det i så fall, om du ska säga någonting, man flyttade.
Ja. Hur var hon då, Daiva, som person, alltså utanför handbollen?
Det var en populär tjej, tjejerna tyckte om henne mycket. Hade väl kanske synpunkter, hon var väl inte alltid den mest träningsvilliga, och springa i skogen var inte hennes grej.
Nej.
Utan hon ville väl träna och tyckte det var onödigt att springa i skogen. Jag ska ju skjuta, jag ska ju göra mål. Så att det var väl, på den tiden skulle man ju träna mycket. Man skulle springa långt och sådär då. Så att det var väl inte alltid de gladaste stunderna. Men hon var populär bland tjejerna och alla tyckte om henne.
Ingen diva.
Nej, de kallas ju... Någon kunde ibland tycka att de kanske var lite diva. Men det var ingen som uppträdde uppträdde så, utan vi var ju ingen professionell klubb och inte på damerna heller. Så att hon tyckte väl ibland att ja, omgivningen var lite för dålig och tyckte varje år att hon skulle kunna ha större uppgifter i världshandbollen. Men det var ju inget vi kunde presentera på den tiden. Vi levde ju den atmosfären vi levde. Så jag upplevde att det var två mycket fina människor och trevliga människor och gjorde allt rätt för sig.
Alltså hon låter ju som, och det har jag hört tidigare också, alltså hon måste väl ha varit ett av de bästa nyförvärven ett svenskt lag har gjort, definitivt på den sidan i varje fall.
Ja, jag kan inte ens se framför mig. Vi kan ha varit en bättre bärning på den sidan någon gång.
Nej.
Inte vad minns nu i alla fall.
Nej. Nej, för hon tog ju upp er i första elitserien och sen till ett SM-guld. Jag menar, det hade ju inte gått utan henne. Inte guldet i varje fall.
Nej, definitivt inte. Det hade inte gjort. Så det om man krediterar henne stora delar.
Ja. Ja, men strålande, Abbe.
Ha det gott med
det. Det var. Tack. Hej.